Hjärtligt välkommen kära lyssnare. Det är dags för ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag heter min gäst Jan. Jag har varit uppe på polishuset i Kungsholmen och pratat IT-brott med honom. Han jobbar ju med en typ av brottslighet som inte många poliser jobbar med. Så det blev ett intressant samtal tycker jag, och jag hoppas att du tycker detsamma. Nästa vecka heter min gäst Kid. Han jobbar på Citypolisen i Stockholm. Och det är också spännande lyssning. Glöm inte att gilla oss på Facebook. Glöm inte att följa mig på sociala medier om du känner för det. Och sen säger jag, var försiktig där ute. Och ha en trevlig lyssning.
13:10
kom. Jag säger välkommen till Snutsnack, Jan.
Ja, men tack för det. Kul att få vara här och prata lite snutsnack.
Ja, och det, du är ju här med hela tiden, för jag är ju på ditt jobb.
Ja, så är det ju. Här har jag ju varit nu 27 år fram och tillbaka, höll jag på att säga.
Vi är på polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Och där jobbar du nu på någonting som heter Nationellt IT-brottscentrum, kan
det
heta så?
Ja, det gör det. Det är en översättning, för annars ska det ju så vackert spegla. Varje land och medlemsstat i Europa har ju en cybercrime center, ett polisens cybercrime center. På Europanivå heter det ju EC3 då, 3C nu i cybercrime center. Och i Sverige så heter vi Swedish cybercrime center, men det går inte ut säga den i intervjuer, så därför har vi valt att vi säger Nationellt IT-brottscentrum. Det kan ingen missta sig på, tänkte vi i alla fall.
Nej, men det är kanske bra med en svensk översättning, som när man översatte amerikanska filmer förr i tiden.
Ja, det kanske inte alltid varit så där jättebra, men tanken tycker jag var god, och det är tanken som räknas, det får vi förhålla oss till.
Men jag tycker jag förstår ungefär kanske på namnet vad ni pysslar med, med tanke på den utveckling som har skett liksom med våra datorer och laptops och mobiltelefoner och sådär.
Jo, det är ju det. Det är komplexa IT-brott. Egentligen är det ju, och då, IT-brottet kan ju ligga som grund till vad som helst. En grova narkotikabrott där man använder Darknet som plattform till exempel.
Vad är ens Darknet?
Darknet är ju en del av internet, en liten del av internet. Skillnaden mellan det internet du kallar internet och Darknet är att använder du till exempel Google så kan du inte hitta någonting på Darknet, utan du måste ladda ner en annan webbläsare som det så vackert heter. Och då laddar man ner någonting som heter Tor. Och med hjälp av Tor som fungerar som Google så kan man då hitta barnporr eller narkotika eller vapen eller hyra en mördare eller vad man nu vill göra för någonting.
Okay.
Det är väldigt praktiskt då. Och själva Tor-webbläsaren är fullkomligt laglig. Det är ju amerikanska försvaret som en gång i tiden användes utav den för att inte leder FI i öst ska kunna avläsa vilken trafik de sände till varandra. Men nu har de ju bättre system och då la de ut den på som en kod då för vem som helst att använda. Mm. Då ska man ju veta det att det är inte så att 100% av allting som sker på Darknet är då kriminalitet, utan det kan ju vara då medborgare i stater som vill kommunicera utanför den stat de lever i men riskerar kanske att fängelse om det upptäcks av den regeringen eller den staten, så behöver jag inte nämna några namn där.
Ah, okay.
Då använder de det som ett anonymiseringssätt att kunna kommunicera med omvärlden helt enkelt.
Men kan man, ursäkta min okunskap, men kan man gå upp på Tor och gå in på Expressen också eller använda det som den öppna, eller är man bara på den Darknet då? Eller?
Så där satte du mig på potten. Jag har aldrig haft anledning att använda Tor för att gå in på Expressen.
Jag tänkte om man bara hade den som den generella webbläsaren, då har man ju tillgång till allting.
Nu får jag ju en antagligen stryk av massor med IT-folk här, men jag gissar att du kan gå in på Expressen den vägen också. Mm. Det är bara det att det är mycket segare system, så man måste ha en god anledning att använda ett så segt system, och då är det ju oftast i kriminellt syfte, för man blir samtidigt anonymiserad så att inte polisen ska kunna se vem du pratar med eller vad du pratar om för någonting, om du vill köpa någonting olagligt eller.
Men jag tänker upp hos er här då på IT-brottscentrum, är det främst just Darknet som det mesta sköts på, eller kan vi se mycket på det internet som jag använder och de flesta av lyssnarna som lyssnar nu använder också, används det också mycket?
Ja, det gör det ju. Det är olika kategorier. En kategori som vi satt att jobba med, det är internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Mm. Det handläggs ju här. Och det sker ju nästan jämt då på den slutna delen av internet, på darknet. Men sen komplexa bedrägerier eller vad nu månde vara, såna här så kallade överbelastningsattacker som det skrivs om, någon som försöker skrämma en bank eller någonting genom att överbelasta dem med information, eller trojaner, ransomware du får i din data som säger du har porrsurf för att betala massa pengar.
Ja, men det där är intressant, för det har jag också fått. Jag fick ju, jag tror jag har fått 3-4 sådana mejl där det står så det här är ditt lösenord, och det är faktiskt ett lösenord som jag har använt någon gång, ett sånt riktigt dåligt lösenord som jag använt någon gång, jag vet att jag använt det. Mm. Och står det så här, haha, vi vet vilken god smak du har när det kommer till porr och du har varit inne på några sidor, de nämner inga sidor, och samtidigt har vi filmat dig typ.
Ja, ja, men du får sluta porrsurfa så mycket. Ja. Jag vet inte. Nej.
Och så står det så här, om du inte betalar då. Och då, ja, men jag fattar att det inte stämmer, men jag kan tänka mig att några som betalar det här.
Jo, alltså, hela upplägget är ju suveränt. Vad som har skett över tid, och det är för sista åren så har de gjort gigantiska dataintrång till höger och vänster, och på något av de ställen har de ju snott ditt lösenord. Mm. Och då använder de det när de mejlar till dig, när de skickar ut det till dig, så att du ska tro då att oj, de har ju faktiskt mitt lösenord som jag känner igen och kanske till och med fortfarande använder, gubevars, det hoppas jag inte. Men,
nej, det gör jag faktiskt inte.
Och då säger de att ja, vi har dessutom hackat din dator och har filmat dig genom din webbkamera när du porrsurfar. Och när du ser, ja, men de har mitt lösenord, så då måste de ju också ha hackat min dator. Och då har de också hackat min mail. Och då kommer de skicka ut den här filmen till alla mina vänner om inte jag betalar den här summan.
Just det.
Och därför är det en hel del som har betalt. Jag sitter ju och bevakar det, de här bitcoinsbetalningarna som sker. Och det är några 100 000 som har gått iväg alltså.
Ja, det är så. Ja. Men vi kan alltså uppmana lyssnarna så att säga att det här är inte...
Nej, det är absolut bluff. Det är så att jag har ju massor. Jag har ju dussin personer som har ringt mig och tyckte det var så himla konstigt, för de har ju ingen webbkamera.
Nej, då är det
så kontentan är, de har ingenting. Men de får det, att mottagaren av det här mejlet upplever ju att de har all bevisning. Mm. Det är det som är så väldigt bra i det här vilseledandet, även om det är med kriminella som har verkligen lyckats. Alltså. Mm. Mm. Och det är inte bara Sverige som drabbas. Det här är ju...
Vet man var de här kommer? Kan man härleda de här mejlen någonstans? Vet man var de kommer ifrån?
Nej, jag ska väl inte gå ut med det. Jag har sett några spår som leder åt ett visst håll, men jag ser också att det inte är samma gruppering som skickar ut det här, utan i början var det ju de första dagarna. Sen så ser jag andra grupperingar. Oj, vad de här tjänar stora. Det här var ju smart. Vi gör likadant, säger de. Man ska ju fullständigt klart för sig att otroligt många av våra gamla lösenord och nästan alla mejluppgifter och så vidare finns ju redan till salu på darknet, och det kostar ju ingenting för bedragarna eller de kriminella att köpa de här uppgifterna, och då är det inte så konstigt att de skickar ut 1 miljon mejl.
Men vad menar du? Du säger att de är till salu, men det kostar inget för köparna.
Nej, men alltså det kostar ju bara något öre styck.
Okej. Okay.
Det finns otroligt stor mängd.
Okay.
Tittar du till exempel på kortuppgifter till salu, de som köper saker på internet med dina kortuppgifter, de köper kortuppgifterna i sig då på darknet, men det finns ju mer kortuppgifter till salu än det existerar bedragare nog att hinna använda dem innan expire date är uppnått. Så det är inte säkert att du blir ett brottsoffer för det.
Så du menar att det finns så mycket kortuppgifter där ute så man hinner inte använda korten innan de går ut?
Ja, så är det ju. Och då kan du gissa hur mycket e-mail det finns till salen. De hittar ju en bunt i en server här för knappt år sedan nere i Europa på 130 miljoner mailadresser. Det är ju nästan lika många som det bor i europeer, herregud.
Men hur skyddar vi våra, för jag tänker på så här skimming eller vad det heter, alltså hur vi ska skydda våra kortuppgifter, för nu köper man ju prylar på nätet och då slår man in den där koden på baksidan och hej och
ja, nej, men det är ju det. Vad man måste göra där, det är att ha lite förnuft så att säga. Man kanske, om jag ska köpa en sak, då går jag helst ut på en sida som har 3D Secure. Det ser man i sämsta fall, i bästa fall ser du på första sidan 3D Secure.
Mm.
I sämsta fall ser du på betalsidan, och då står det ju 3D Secure eller står det Verify by Visa eller Mastercard Secure Code. Vad som sker är när man ska betala på en sån sida, det är att du uppger dina kortuppgifter, men sen så kommer en ruta upp där du ska uppge en kod som bara du har. Så om bedragaren snor dina kortuppgifter så kan inte han handla där i alla fall.
Just det. För den koden får man skicka till sin mobil.
Det finns olika system för det. Ja. Jag har en statisk kod själv för att använda här. Och då kan man ju ge sig den på att den sidan har högre säkerhet, och därför brukar jag handla på sådana sidor.
Okay.
Men det är ju för att, och sen så brukar jag tänka så här att jag kanske lägger en krona mer på den här produkten för att köpa den från en sida som är känd, som jag känner till, som har massa säkerhetslösningar, än att jag spar 3 spänn för att köpa den från en liten konstig butik någonstans i Asien som jag aldrig hört talas om.
Just det.
Chansen är ju större att du blir lurad på en butik med sämre säkerhet. Så är det ju att de stjäl dina... För butiken i sig på nätet behöver ju inte vara en bandit.
Nej.
Men banditerna kan ju ha hackat den sidan för att stjäla informationen du lägger där.
Jag förstår. Sen har jag ett litet trick som jag först var lite irriterad på. Men på mitt kort som jag handlar med på nätet, där har jag sällan alla pengar.
Mm.
Så att om man skulle komma åt den, de siffrorna, så finns det inte så mycket att köpa för.
Nej, jag kallar dem semesterkort. Precis så, det är ett jättebra sätt, tveklöst. Och ett sånt kort ska man ju ha på semestern också, att du far i Europa någonstans. Du lägger över pengar så du klarar en dag eller två på det. Mm. Men inte mer, så blir du av med det kort och de pengarna, så är det inte hela semesterkassan. Det tycker jag är en helt suverän lösning.
Mm. Ja, så korten ska vi vara lite försiktiga, och det finns alltså massor av, det är intressant, så de kan köpa dem där alltså.
Mm. Och i och med att det finns så mycket så blir de ju billiga, och tittar du speciellt på lösenord och inloggningar till höger och vänster, så finns det ju så otroligt mycket av dem, mycket fler än kortuppgifter, så de är ännu billigare så att säga, det är ju bara några ören per styck.
Mm.
Och sen är det ju så att människan är ju inte riktigt smart alla gånger, utan av lathet så använder man samma lösenord kanske överallt på alla inloggningsställen, som man slipper hålla reda på för många olika.
Mm.
Så att om du är inne på någon inte intressant sida och har ett lösenord där, och de skäl från den icke-intressanta sidan, så kan det första de gör det är att testa det här. Funkar det här på LinkedIn? Funkar det här på Facebook? Funkar det här och där och där och där och där? På väldigt seriösa ställen som du absolut inte vill att de ska kunna ta sig in på. Så
men nu känner jag mig lite träffad här. Nu känner jag mig lite träffad. För man har ju så jäkla mycket koder som man ska hålla reda på. Jag har redan glömt en kod till ett kort som jag trodde inte. Men det här var ju lätt kod. Och så nu har jag slagit fel 2 gånger. Så slår jag fel nästan, så låser de i hela kortet. Så nu får jag alltid ta fram lägg och hålla på, när man åker taxi blir så struligt, men då vet de inte om man ska trycka signatur och sån grejer. Men mitt problem är att jag inte kan hålla reda på alla koder.
Ja, men då finns det ett jättebra sätt. Här har ju de som kan det här ännu mer än vad jag kan. De verkar ha enat sig och säger samma sak nu vid rekommendationer, och det är att man ska använda, det finns alltså program, säkerhetsprogram. Lösenordsboxar. Du har bara ett komplicerat lösenord till en box, och där inne finns alla andra lösenord som går till alla ställen du kan tänka dig. De läggs in i den här boxen och är superkomplicerade själva.
Mm.
Och därför behöver du bara kunna ett enda lösenord. Resten fixar boxen. Och jag har ju ett antivirusprogram som heter Norton, och då ingår en sån box som jag använder. Och det finns ju 100 olika, och jag kan inte sitta här och rekommendera någon, men det finns väldigt många utav de här som är väldigt bra. Så där skulle jag använda Google och leta vilken är bäst. Du kanske redan har access till den. Du kanske redan har en sån fast du inte vet om det.
Okej, och det heter det kodbox eller alltså vad är liksom...
De heter ju lite olika då, de här. Men det fungerar som en liten låda där alla lösenord läggs in. Så du kommer till en sida, då kan den generera ett superkomplicerat lösenord till den sidan. Du behöver ju inte kunna det. Du behöver ju bara första nyckeln att komma in i boxen. Och där ska du ha ett tryggt och säkert lösenord.
Okay.
Och då är det ju inte ABC 1, 2, 3 utan
nej.
Då får man tänka till. Det finns tips på nätet.
Och inte sina fyra sista. Och...
Nej, inte ens frugans personnummer som en del har. Det får man inte ha. Kanske okay. Jag har haft någon gång, vem vet.
Nej, men fast det är ju så. Vi, är ju liksom, vi vill ju ha någonting som är enkelt, som vi kommer ihåg. Mm. Och så där vi har någon anknytning, någon gammal adress eller någonting.
Ja, fast du kan ju tänka dig, om du älskar din båt eller någonting och det är en Sea-Ray 268 eller så här, då har du ett lösenord som naturligtvis, jag älskar min Sea-Ray 268, den är byggd i USA. Det är ett väldigt långt och komplicerat. Och är byter man ut mot det lika med tecken och sådana här stora bokstäver på Sea-Ray, då har du blandat stora och satt in andra tecken och så en hel mening som du kommer definitivt komma ihåg.
Det
tycker jag är ett roligt och bra lösenord så att säga.
Ja. Är det där vi slarvar mest just kring lösenord?
Där är jättestor bandit i det här. För lösenordet, alltså, vi kan komma in på Internet of Things här, IoT, det vill säga alla saker som är uppkopplade på nätet. Vi tänker ju, ja det är datorn, där har vi minsann ett lösenord. Men kylskåpet har ju ingen lösenord.
Nej.
Och de här grejerna är ju miljarder i antal och de används i brottsligt syfte otroligt mycket.
Hur då? Jag förstår inte.
Nej, men du behöver inte hacka dem för att komma in i dem.
Nej.
De har ju inga lösenord.
Nej.
Och då är du inne, för det första är du inne på wifi-nätet hemma hos dig.
Okej.
Okay. Dessutom så kan du använda de här sakerna. Det som har hänt är att busarna har ju då använt datakod som snurrar runt på internet och sen hittar de här webbkamerorna till exempel om vi tar det.
Aha.
Så kopplar de ihop då 150 000 utav dem och sen använder de dem vid överbelastningsattacker, det vill säga att de skickar en massa konstig information bara mot ett land eller en bank eller ett kraftverk. Då slås ju det ut för den klarar inte av den mängden information som kommer.
Okay.
Och det är alltså... Det är ju så att jag har ju någonting som heter någonting med smarta hem, en app då, på min mobiltelefon. Så då kan jag tända och släcka lampan hemma härifrån. Och jag kan stänga av larm och öppna ytterdörren. Jag tänker att jag kommer i snöstormen här, då vill jag ju ha det gjort. Men det är ju naturligtvis hacka, så det kan ju busen också göra. Det är ju rätt bra att han kan öppna dörren och stänga av larmet.
Mm.
Samma sak gäller med pacemaken och insulinpumpen. Den är ju också hackad, så där kan du ju på avstånd stänga av någons hjärta. Det är ju sådär va.
Ja, det är sådär.
Och det tittar vi på tuffa bilar då, Tesla och Jeep, nya Jeepar, faktiskt senaste Volvon. Sak samma där, alltså, gillar inte grannen som har en sån. Systemen är ju hackade så då kan du ge fullt rattutslag och full gas på grannens bil när du ute och kör. Det är ju sådär också.
Okay.
Och det är alltså rent teoretiskt har de ju...
Men hur hackar de den då? Via...
Wi-Fi.
Och så har de den programvaran då i sin dator?
Ja. Okay. Och dessutom så är det så att US Secret Service har lyckats med någonting som jag brukar alltid föreläsa om att det här är rent teoretiskt möjligt.
Mm.
Och det är ju det här med att plocka ner en jumbo jet med ett kylskåp.
Så du...
De hade ju planet på marken och gick in via radiovågor och tog över styrsystemet till flygplanen. Jag tänker de här IS, de här sköna organisationerna, när de fattar att de ska slänga AK-5 och sluta skjuta folk och istället plocka bort ett kärnkraftverk eller något, då kommer de istället till skada.
Så man går in alltså i en sån här modern kylskåp, wifi-kylskåp liksom?
Allting som är uppkopplat på nätet, babywatcher, dammsugare. Kylskåpen säger ju till när du ska handla mjölk, de är alltså uppkopplade på nätet.
Ja, så du går via de här enheterna?
Man kan göra det. Nu sitter
det här är ju avancerat.
Det här är jätteavancerat. Jag sitter ju målad. Så fort de ser att vi har den här sårbarheten, Tesla de här, då ser de ju till att täppa till.
Ja.
Men poängen är ju densamma.
Mm.
Vill man så hittar man nya sårbarheter som man tar sig in.
Men om man ska hålla reda på ett lösenord, vilket är det viktigaste tycker du om man ska...
Det är lösenordet till boxen med alla lösenord.
Ja.
Och det ska du inte kunna glömma bort för då ligger du risigt till.
Ja, då ligger jag risigt till.
Ja, men så är det ju.
Ja, just det. Och det ska man då lägga någonstans på någon lapp då, på något ställe som man glömmer bort sen.
Ja, alltså jag tycker ju att man ska ju inte skriva ner det så att säga.
Nej,
utan
okay.
Du ska vara så...
Kan man lita på hjärnan alltså?
Ja, där ska man nog göra det. Jag kan ju inte rekommendera att man ska skriva ner åtminstone.
Nej, jag förstår.
Ja.
Okej, okay, men där
men har... visst, har du ett bankfack eller ett kassaskåp hemma så klart du kan lägga in det där på en lapp. Mm. Chansen att någon bryter sig in där för
sen ska man komma ihåg koden till kassaskåpet.
Ja, nu blir det lite konstigt och krångligt här alltså. Nej, men ja, så är det, utan förut sa de att man skulle ha ett nytt lösenord till varje inloggning och alla lösenord i sig skulle vara komplicerade. Mm. Och så ska man dessutom byta dem varannan dag.
Det går inte.
Då tycker jag lösningen med en lösenordsbox som man har ett komplicerat till. Nej, men det där med Internet of Things som vi inne och pratar om nu, det är ju egentligen bara lite varningar över vad vi i samhället i stort, exakt, alltså globalt, ja, påverkansmöjlighet. Alltså man vill vara verkligen terroriseras en stat. Det har ju gjorts om man tittar på energiförsörjning i Ukraina. Mobiltelefonin i norra Tyskland slog man ju ut. Och så kan ni fundera på varför SJ och Västtrafik och alla låg nere, ligger nere då och då. Jo, men det är attacker.
Det är så.
Det är belastningsattacker och så vidare.
Och det gör man bara för att jävlas helt enkelt.
Det är stater som testar vad de kan göra för illa i andra stater bland annat. Men det är så billigt att hyra de här funktionaliteten att göra en överbelastningsattack. De kallas ett botnet då. Det är så billigt att hyra dem. Så i princip så kan ju en ungdom som inte får åka med bussen fundera om man inte ska jävlas lite med det här bussföretaget. Så rent teoretiskt absolut alltså. Mm. Så att det är inte bara stater som använder det. Några gör det också för att jävlas.
Ja, lite saker att tänka på för gemene mannen då. Liksom, för att man har väl alltid någon kompis som man har hört har blivit liksom skimmad. Eller vad, man vet inte hur de har fått tag på kortuppgifter, men det har försvunnit pengar. Och så det gäller att...
Men skimmingen, den kan vi ta då, för... Skimmingen, det är, då har man ju en fysisk apparat som läser av dina kortuppgifter. Och det har vi ju inte något problem med i Sverige direkt vid bankomater. Vi har lite grann vid bensinstationen, men där polisen och bensinbolagen och samarbetar rätt mycket runt säkerhetsfrågor löpande över åren här. Så där halveras det varje år. Så det är ett område som ser väldigt, väldigt bra ut.
Och alltså själva apparaten där man tankar då?
Ja, eller? Man gick över bankomat till bensinstation, för bensinstationen hade ju inte ens bemanning eller kamera eller larm. Så det var väldigt lätt att montera utrustningen då. Och det här är stort i de flesta länder i Europa då, men inte i Sverige. Där har vi jobbat väldigt hårt, då, framförallt bensinbolagen naturligtvis, men också ihop då med polismyndigheten för att stävja det här, att det ska försvinna då till våra grannländer istället.
För jag tycker att vi måste väl ändå ligga väldigt långt fram i Sverige, för när jag var nere i Tyskland och min mamma är från Tyskland, då kan man inte ens betala taxi med kort liksom.
Nej,
vi är så vana att kunna betala allt med kort.
Cashless society. Vi ligger ju otroligt långt fram när det gäller digitalisering, och vi ligger långt fram när det gäller att vi ska ha ett kontantlöst samhälle. Jag håller med dig. Jag var ju nere och skulle köpa skoputsaprylar nere i skoaffären här i Fridhemsplan. Det kunde jag ju inte göra, för det stod ju en stor skylt så här: vi tar inte kontanter. Jag tyckte det var helt suveränt. Jag var tvungen att få av den skylten. Mm. Vi är på väg dit och andra länder är väldigt intresserade av oss och besöker oss, både från Italien och England har tagit emot. De vill diskutera vad för- och nackdelar med ett kontantlöst samhälle. Mm. Det är intressant, och Riksbanken har ju gett ut en rapport här för några veckor sedan, nu kanske en och en halv månad sedan, om hur länge klarar vi oss om elen slås ut. Vi kan alltså inte använda kort längre. Vad händer då? När dör vi? Och så har de räknat ut hur många dagar det tar och sådär. Det är intressant att läsa.
Man bör kanske ha några kronor under kudden då?
Ja, Björn Eriksson, vår gamla rikspolischef, han driver just den organisationen. Att vi då ska kanske inte ta bort våra pengar. Kontanterna, jag tror inte att de kommer att försvinna helt och hållet, men det kommer minska väldigt kraftigt. Och som du är inne på, övriga Europa, titta i USA. Jag menar, många länder tar ju inte kort av olika skäl. Allt från att då kan de ju inte köra taxin svart till att de faktiskt inte har den apparaten som krävs.
Nej, just det.
Kontanter gäller fortfarande nummer ett, utom i Sverige.
Men i övrigt med på er rotel då, man pratar darknet, och sen så har ni den här barnpornografi-grejen som ju är ju upprörande brottslighet.
Ja, det är hemskt. Det är fruktansvärt.
Man har ju Jag kan knappt fatta att man pallar jobba med det faktiskt.
Nej, den, precis. De är ju superstarka, de människorna som sitter och håller på med det där. Jag håller ju inte på med det, utan jag är möjligtvis delvis en talesperson för det mot media då, när det gäller den typen. Men jag skulle nog inte riktigt klara av att utreda det. Nej. Mm.
Och det verkar som att det är som en liksom icke-sinande källa på något sätt, att det här, den här brottsligheten liksom ändå fortsätter.
Alltså det finns ju både på öppna och slutna nätet, just de här bilddelarforum och allt vad det heter. Och tittar man på dem, alltså vi får ju tusentals tips i månaden då, på bilder som vi måste undersöka. Och tittar man då på de här riktigt de grövre sajterna, där kan det vara hundratusentals medlemmar, och de är ju så anonymiserade så det är väldigt svårt att se någonting. Alltså, hundratusentals, men vänta nu här.
Här tycker man ju nästan att tekniken har varit till ondo för barnen, så att säga.
Ja, det finns alltid två sidor av varje mynt, och du har fullständigt rätt där. Det är ju så att människan, om man tar det som en grupp, de vill ha snabb utveckling, de vill ha bekvämligheter, de vill ha den funktionalitet som är positiv, som du och jag tycker är positivt med internet. Men med det så kommer den andra sidan också, det är ofrånkomligt lite grann. Vi har ju, just nu så pågår ju någonting, alltså när vi ska spåra personer som ligger bakom, som delar de här bilderna eller i slutändan utsätter barnen för de här sexuella övergreppen, då måste ju vi ofta kunna få en spårning via IP-adressen, vart de befinner sig. Har man tur då, vilket sker hela tiden, att man också kan få en fysisk adress, en mottagare på det här, då har man en möjlighet att lösa ett fall och förhindra att fler barn blir utsatta. Nu är det så här att det är en del mobiloperatörer i Sverige då som har valt att inte spara den informationen, för de anser att det är ett för stort intrång i den personliga integriteten. Jag hör vad de säger och förstår vad de menar, men då har jag en vågskål här. Den ena, det här har vi barn som inte jag vill, mina barn ska inte bli våldtagna och det ska inte ske de här. Nu målar jag ju med jättepenseln här, får be om ursäkt för det, men sån är jag. Och den andra, så har vi den personliga integriteten. Den personliga integriteten i det här skedet, det väger otroligt lätt i förhållande till vad vi kan förhindra för typ av brott. Och vi frågar ju bara efter IP-adresserna vart de går i de här fallen där brottsligheten är grov. Vi gör inte det när det handlar om småstölder och snatteri eller vad det nu kan vara för någonting. För det kostar oss pengar dessutom.
Så man ser det här då som en principfråga helt enkelt?
Ja, men det gör man ju.
De leverantörerna?
Ja, leverantörerna, de gör ju inte det här för att vara elaka mot polisen. Så, utan de anser att den personliga integriteten är så här stark, antar jag, för jag tror ju inte att de gör det bara för att de vill locka till sig flera kunder. Det tror jag inte.
Nej, just det, precis. Men man vet ju också vad som driver företag.
Ja, det är dina ord.
Nej, men det är absolut mina ord. Det är absolut mina ord. Men hur ser liksom uppklaringsprocenten ut på de här barnpornografibrotten som sker på nätet? Jag tänker bara med bilddelning och sånt.
Ja.
Kanske inte där man har utfört brottet själv, så att säga, att man har våldfört sig på ett barn, utan där man sitter och gottar sig i de här bilderna och sådär.
Ja, det kan ju säga att vi får ju in, det är olika delar, men vi får ju in, kan det vara 14 000 bilder i alla fall för ett par år sedan eller ett år sedan, som vi ska kontrollera. Då får vi in då från FBI eller vad som helst bilder. Då tittar vi på dem. Är det här ett brott, de här bilderna, mot svensk lagstiftning? Det kanske inte alltid är faktiskt. För det kan vara att de har fotat en strand och det är fullt med folk där. Några är barn och andra inte barn. Låt säga det. I sin stor... Det här är, nu blir ett sidostepp. Det är intressant egentligen, för den här bilden är helt ofarlig. Om man inte beskär den, så man bara ser det här barnet som står i en konstig ställning just där och då.
Just det.
Men den tog bilden, tänkte sig aldrig det.
Ja, jag förstår.
Utan han fotade bara den här stranden i Thailand. Men låt säga, då sorterar vi det som inte är brott i Sverige. Sen så har vi en jättestor klump kvar. Och den största delen av det, det kan vi inte gå vidare av tre skäl. Det ena är ju att den som har lagt upp det användes av en anonymiseringstjänst, en VPN-tunnel eller något liknande. Det är den ena. Den andra är att den här IP-adressen används av 1000 personer samtidigt. Det kallas NAT, NATA. Det behöver man inte ens fundera på vad det är. Men det finns, det existerar. Och den tredje, den absolut jobbigaste delen i det här, det är att IP-adressen ges ut av en operatör som inte spar spårbar information för polisen att komma vidare. Okay. Och det som blir kvar där, det är någonstans av 14 000... Nu får ta det här med en djupa salt. Säg att det är runda slängar 700-800 ärenden. Då. Så alla bilder utreds så att säga och ser. Och det blir då en 700-800 förundersökningar av de här. Då.
Okay.
Ungefär så. Och då ska man veta att de här bilderna är tagen från de områden på internet där man inte har dolt bilderna.
Okej. Okay.
Så mörkertalet då, de allra flesta, de döljer sina bilder.
Jag förstår.
Det är ju gigantiskt.
Men Jan, du har ju jobbat tidigare med klassiska bedrägerier.
Ja, just det.
Mer.
Ja.
När någon kom in med ett checkhäfte. Och
nu försvann ju checkarna i Sverige 1995, men tack för den.
Jag kanske gick lite väl långt tillbaka i tiden.
Nej, men klassiska bedrägerier, visst har jag gjort det. Det gjorde jag ju 10 år, så att säga.
Ja. Och vad var det mer då? Om det var vi pratade analoga bedrägerier.
Alltså, analoga bedrägerier, det är ju när man kanske... Fast det här är lustigt. IT finns egentligen alltid där. Låt säga att det man tycker är ett analogt bedrägeri, det är att vi kommer överens att träffas på stan och du säljer en oöppnad låda med mobil. Jag tar hem den och öppnar den. Det finns ingen mobil, däremot en snygg tegelsten.
Mm.
Det kan man tycka. Men hur fick vi tag på varandra? Jo, vi träffades på någon sajt på nätet. Ja, då är vi internet igen då. Så internet finns med i princip alltid. Den här gårdkaren eller gårdfarehandlaren, han existerar ju inte längre. Han som åker runt med en halt häst och knackar på dörren.
Nej.
Jätteovanligt alltså. Det finns vissa åldringsbrott som går ut på det att man knackar på dörren och säger man att man är en kompis till ett barnbarn. Det finns lite grann. Men annars så är det internet med i olika... Antagligen tar man det som hjälpmedel eller så är det ju internet som är själva.
Så man får kontakt med de här klassiska sajterna, köpa, sälja.
Ja, precis. Och där lägger man ju upp föremål som inte finns eller inte är så bra som man påstår att de är. Då. Sen har man det som kontaktväg. Och det kan också vara på sådana vanliga sajter som Facebook och alla andra. Det kan också vara en början på grooming-ärenden och försöka kontakt med barn och allt det här. Det kan vara det, för då använder man det som någon sorts initial och då vet man ju som bus att vänta, här finns ju jag, loggas och allt sånt där. Mm. Så då säger man, hej, vad kul, jag är också 12 år och heter Pelle. Vi fortsätter att diskutera på det här forumet istället.
Just.
Och där...
Och det där var ju precis, jag var ju programledare för Efterlyst under hela 2 säsonger, alltså en höst och en vår innan de la ner det. Och då la vi upp på en sajt, en sån ungdomssajt, en oskyldig ungdomssajt där man då ska prata om
det. Det kommer jag ihåg faktiskt.
Ja. Och det var ju skrämmande hur fort, vi tror jag hette så här, Jasmin 14, Jasmin 15. Alltså efter en timme hade vi fått... Alltså så mycket svar som man blev mörkrädd. Alltså.
Mm, mm.
Och det börjar ju ganska oskyldigt. Så här, hej, fint namn. Och sen är de otroligt ihärdiga.
Mm.
Så att det är ju viktigt när man sitter med barn hemma och ungdomsåren som man inte riktigt har koll på vad tusan de gör. Mm. Vilka sajter de är på och kanske också till och med ibland vilka de pratar med. Och så där, för att det kan ju till synes verka väldigt oskyldigt i början. Mm. Men de här och våran stackars redaktör då, hon hade ju det här, allt det här i sin telefon så hon fick ju svara på alla de här.
Ja, alltså.
Och det som var, och någon var ju liksom utbildad och jag jobbade med det och det. Och sen styrde vi även upp träff med 2 av de här männen då som trodde att han skulle träffa då, som vi uppgav, en 14-årig tjej. Och det började på någon sån riktig sån mysig sajt.
Liksom. Ja, men det var suveränt. Jag kommer ihåg det faktiskt. Absolut. Och du var inne och snudda, vad kan vi göra här? Alltså, ibland läser man, ja, men skolan måste ta större ansvar. Ja, alltså, samhället måste ta ett större ansvar. Men föräldraansvaret här är ju faktiskt, och det säger jag har egna barn, absolut. Vi måste bli duktigare på ta reda på vad gör våra barn på nätet på ett okonstlat sätt göra det. Det vill säga vi ska på något sätt redan när de är då, tyvärr börjar det här ibland innan 5 års ålder.
Ja, sitter i sin iPad.
Var med och liksom, vad pratar vi om? Vad är ni ute för sidor på ett okonstlat sätt som de inte tycker att man gör intrång i deras personliga sfär? Att man, men vi måste se, var är de och vad pratar de om? Ibland kan det vara så oskyldigt att de håller på att mobba sönder någon bara, men ibland så kan det vara flera steg värre att de hamnar då i klona hos en sån här typ då som förmår dem att göra saker framför webbkameran med sig själva. För annars så kommer de berätta för mamma och pappa. Annars så kommer de skicka filmer på det här till skolans alla eleverna. Och då hamnar det här lilla barnet i en fruktansvärd situation.
Ja, de blir liksom kidnappade.
Ja, de blir kidnappade. Och det har fallit, rätta mig om jag har fel, men det har fallit dom nu på att det klassas som våldtäkt, alltså.
Mm.
Digital våldtäkt. Och många säger, men hur kan du göra det? Ja, men tänk efter lite. De hamnar ju i klona på den här, ett förtroende. Alltså de förmås göra något de inte vill. Mm. Det spelar ingen roll om man är i ett digitalt rum. Den fysiska smärtan är densamma och den psykiska är definitivt densamma.
Mm.
Så vi måste faktiskt följa med mer.
Det är stort. Och det är som du säger, att göra det på ett, så det får inte vara på ett okonstlat sätt, alltså man kan inte bara liksom sparka in dörren och kolla på chatt.
Nej.
Utan man måste redan från början kanske få igång det här surret. Vad gör du, vilka pratar du med och så. Lite som farsan hade koll på vilka kompisar jag hängde med.
Mm. Ja, men lite grann så. Det är svårt att komma på tanken idag, det är ju bättre sent än aldrig, men komma på tanken idag så går man in till sin 14-åriga dotter säger, hej, nu ska jag titta på allt du skriver. Det är inget bra. Det är då man måste börja i tid lite grann så att man ges möjlighet att följa med in. Man ska inte tvinga sig in, det är inte heller bra.
Nej.
Men det är svårt, man hamnar i ett dilemma som förälder. Men där har vi, i övrigt så ska det här tas upp på skolorna ännu mer naturligtvis. Det måste ju nästan in i läroplanen vad som kan ske och vad man ska göra. Se till att man har en vuxen som man har förtroende att våga gå och berätta om. Det behöver inte vara föräldrarna, det kan vara en kurator eller någonting som i sin tur då kan hjälpa barnet till rätta vad den ska göra. Så att det är jättekomplext, det räcker inte med en podd för det här ämnet.
Nej, absolut inte, det tror jag inte. Men att sprida tanken bara liksom. Nej, men föräldraransvaret tror jag är någonting som ibland i samhällsdebatten faktiskt glöms bort. Man lägger mycket på skolan och det ska vara skolan och det ska vara polisen och det ska vara SOS och det ska vara det ena med fjärde. Men till syvende och sist så har man ju ansvar för sina barn fram till att de är vuxna. Och där är vi, tycker jag, ibland lite försiktiga med att utkräva ansvar.
Det är allt från föräldraransvar till egenansvar är ju obekvämt naturligtvis. För diskussionen nås av oss föräldrar då som tycker att vi jobbar jämt och inte har tid. Det måste ju skolan sköta. Ja, men vänta nu här, nu måste vi nog backa bandet. Varför har vi barn här?
Ja, exakt, ja.
De måste få ta den tiden som krävs.
Mm.
Man är skyldig till det, annars så tycker inte jag att man är en god förälder faktiskt.
Man blir ju lite så här rädd, för nu har vi ju än en gång varit och nosat på baksidan av den här av det som gör allt så tillgängligt och så enkelt, och vi kan liksom få hem det som vi förut var tvungna att åka och handla och så vidare och så vidare. Men framtiden då, vi var ju inne lite på de stora grejerna rent teoretiskt, vad man kan göra genom att komma åt liksom ett wifi eller något sånt där.
Mm.
Men hur ser ni liksom på framtiden? Är det saker mer som drabbar oss än vanliga, så att säga? Eller är det bara...
Nej, utan vad som kommer ske, tror jag, det är ju att mobiltelefonen, smartphonen, kommer ju ta över. Det kommer ju bli uteslutande det man använder egentligen i transaktionshänseende. Det vill säga, korten har ju kanske egentligen för 20 år sedan gjort sitt. Magnetspåret, det fanns ju, var ju slutade ju vara hett 1984 i bandspelaren, tror jag. Jag vet inte. Uh-huh. Men det finns kvar då på våra kreditkort och bankkort över. Mobiltelefonen kommer ta över väldigt, väldigt mycket av det här. Och då är det ju två vägar det här kan gå då. Är det säkra applikationer, säkra appar, så blir det mycket bättre. Vi ser det på de länder som har prövat med kortlösa bankomater och allt det här.
Mm.
Har man dålig säkerhet så kan man ju, det blir mycket, mycket sämre. Så det är väl lite osäkert. Och sen naturligtvis artificiell intelligens, om man nu väljer att kalla det det, men det som generellt kallas det, det kommer ju också användas i kriminellt syfte. Det vill säga man kan få någon icke-människa att låta som en människa i syfte att vilseleda på ett eller annat sätt i bedrägerier. Du kan ju massproducera bedrägerierna då helt plötsligt. Du ringer upp 3 miljoner människor samtidigt och är det en promille som går på där, så har du ju all in när det gäller utväxlingen av kontanter.
Ja, det låter ju väldigt science fiction. Alltså.
Ja, men inte, det är inte man så himla långt därifrån är jag rädd. Ja. Då, så att, men å andra sidan, det är två sidor av samma mynt. Då har man också stora möjligheter att få säkra system.
Mm.
Så det, allting beror på det. Och det är ju de externa aktörerna, näringslivet om vi vill kalla dem så, som beslutar här. Det är de som beställer och skapar produkter som vi vill ha. Så det är de som kan se till att de är säkra också. Det kan ju inte polisen göra.
Nej.
Utan det är de som kan göra det.
Men varför blev du polis in the first place?
Nej, men jag pluggade teknisk fysik på KTH och sen så började jag parallellplugga en massa andra linjer och sen så skaffade jag barn och köpte hus och den här väggen gick in i mig lite grann nästan, så tänkte jag nej, nu vill jag göra någonting som man inte behöver jobba ihjäl sig för. Så var det betald utbildning så då blev jag polis.
Vilket år var det här då?
92.
Gick du Sörentorp då eller?
Ja.
Men hur var det då? Du hade pluggat, vad sa du, teknisk fysik?
Ja, men alltså, nej. Jag gjorde för många saker samtidigt. Och ärlighetens namn, hade det inte varit betald utbildning så hade jag väl inte blivit polis då. Så här i efterhand, så efter 27 år eller vad det är. Ja, uppenbart så ångrar jag inte en sekund att det blev så. Intentionen från början var ju inte lika het som den är idag att vara polis. Utan det visade sig,
så det var ingen pojkdröm då?
Nej, det var ingen pojkdröm för 5 öre.
Nej.
Men det visade sig vara någon sorts vuxen dröm, om man ska kalla det. Annars hade jag inte varit kvar så här länge. Utan jag trivs ju som fisken i vattnet med jobbet.
Och hur kom det sig att du kom in på... För jag vet att du jobbar på bedrägeriroten länge. Och
hur kom det där är också att ytterligare en slump. Utan jag åkte ju radiobil ovanligt länge kan man väl säga. Ute i stan och jagade busar. Och sen så gick jag in och blev stationsbefäl, som det heter. De som tar emot de som grips helt enkelt och fattar beslut i de ärendena.
Mm.
Men sen så tyckte jag att det där jobba natt var inte så hett igen efter 15 år. Så, där. Så tänkte jag att jag ska samordna ärenden. Så när jag började på samordningen, då sa de så här, första 2 veckorna så får du samordna bedrägerier. Då var det 2 kufar som gjorde det. Och efter 15 minuter i det rummet sa att jag går inte ut härifrån och på den vägen ner.
Aha.
Jag var tokfascinerad en kvart.
Vad var det som fascinerade dig då?
Nej, men alltså, förändligheten i bedrägeribrotten, att de är ju rätt kluriga en del. Att behöva sätta sig in i, för varje anmälan i början speciellt då, så var det ett nytt tvägångssätt som inte jag förstod. Då måste jag lära mig det, kände jag.
Mm.
Och varje kväll när man går hem så kunde man allt om bedrägeri. Och varje morgon när man läste en ny anmälan upptäckte man att det kunde man ju inte. Och då var man ju tvungen att lära hela tiden. Det var ett evigt lärande.
Just det.
Speciellt då i början och på den vägen ner. Sen så var jag mer och mer fascinerad över bedrägerier som var väldigt komplexa och IT-tunga. Och nu då sista 6 veckorna så jobbar jag då på nationellt IT-brottscentrum.
Mm.
Som innehåller just den typen av bedrägerier också. Då. Så att det har gått åt det hållet. Det är ju mer komplext, desto roligare blir det på något sätt.
Vad bra det är att vi tycker olika saker är roliga.
Jag gillar att åka båt också i och för sig.
Ja, okej, så du kompenserar upp det där.
Ja. Inte för länge bara, jag måste jobba också.
Ja, just det. Men det blir mycket, för det här är ju ganska mycket... noggrannhet, och jag tänker man måste verkligen se hur de här komplexa liksom vägarna och stigarna leder och sådär. Men samtidigt så kanske det är spännande, och jag försöker tänka mig in att det kanske är lite spännande.
Jo, men de är ofta väldigt duktiga på att dölja sig, de är duktiga på det de gör, och då är det väldigt tillfredsställande för egot att vara ännu duktigare än de är.
Just det, att vara the mastermind.
Så sen så kan man ju för sig då med fakta i hand. Det är ju skönt att alla busar inte intelligenta, för då har man aldrig fångat någon. Men ändå, några kommer man allt åt.
Men några gör ju ändå då misstag som gör att de liksom faktiskt
så är det ju,
åker fast så att säga.
Precis, för att det fungerar idag, det heter ju crime as a service. Det fungerar så att egentligen så behöver du inte vara speciellt bevandrad i IT för begår de mest IT-tunga brotten, utan du köper den kunskapen på Darknet. Du köper olika länkar i brottskedjan där. Någon ska ta emot pengarna på någon annan kontinent och hämta ut dem i en bankomat och skicka dem tillbaka till dig anonymt. Då hyr du hans tjänst. Han tar 30% av uttaget kapital helt enkelt.
Okay.
Och du vet, det här fungerar bara. Och sen hyr du nästa. Jag ska blåsa banken. Hur ska jag göra? Gör så här. Jag prövar. Det gick inte. Ja, men gör så här istället då, så kommer det gå. Den helpdesk de har där, den är öppet 24/7 och de svarar, till skillnad mot var ingen del myndigheter. Ingen nämnd och ingen glömd. Men, och dessutom, och jag vill använda trojaner eller något virus så här. Ja, du kan hyra det här. 30 dagar fungerar, därefter måste du betala mer pengar. Du leasar den alltså, eller hyr den. Så att du behöver inte skapa någonting eller kunna någonting.
Ah, raffinerat alltså.
Ja, det är väldigt raffinerat. Så att, och fördelen med det är ju att det är väldigt många som håller på med det här och alla är inte så smarta. En del klumpar sig.
Mm.
Då kan man ta dem.
Tack. Det här har gett en, det blir ju en lite, i alla fall en ytlig inblick liksom kring vad ni pysslar med här lite grann.
Jag hoppas det.
Ja, och jag tycker det är intressant. Verkligen. Men Jan, någon händelse då som i ditt polisiära liv har stuckit ut? Kanske i bedrägerilivet eller någon annanstans. Vad skulle du ha få upp i din tankevärld?
Ja, alltså, då hade jag ju... Jag kom utsökt tänka på någonting jag aldrig kommer att glömma. Det är ju... speciellt om man är befäl ute och åker radarbil, då blir man satt att meddela dödsbud ibland.
Mm.
Oftast är det ju att det har hänt en tragisk olycka eller någonting. Då får man åka hem då till familjen och berättat att pappa dött eller någonting. I det här fallet så åkte jag med en äldre kollega. Jag vet inte om jag var speciellt bra humör just den dagen eller vad det berodde på, men jag kände på en gång att jag fick en order om att jag skulle söka upp en familj då och meddela ett dödsbud. Och jag kände på mig att det här var, jag vill inte riktigt det här, kände jag.
Mm.
Men du vet, man är i uniform och polis och där, så det ska man ju klara av, minsann.
Var det något speciellt skede själv i ditt liv eller var det bara en,
nej, jag var,
en sån
jag
dag?
Kan inte, liksom? Det var nog mycket var en sån dag. Så att när jag får papperna i handen och ser att det här handlar om en tjej 18 år som har förolyckats upp i norra Sverige i en trafikolycka. Och jag ska åka hem till mamman. Mamman och pappan är skilda. Jag åker hem till mamman. Jag tror att det är lördag kväll. Sent på en lördag kväll. Inne i Viskans tull. Och berätta för henne att hon inte längre har en dotter. Och när jag står, jag har en väldigt bra kollega med mig då, som har jobbat ännu längre än vad jag har gjort, så står jag där med papperna och jag ringer på dörren och så hon öppnar dörren och sen ska jag berätta att hon inte har något barn längre och då brister det totalt. Så jag klarar helt enkelt, jag lämnar över mina papper till min kollega då, som får försöka fortsätta, för att jag fullkomligt kreverar det där. Jag, till synes, jag grät bra mycket mer än vad de andra gjorde.
Ja, det var så.
Det var fruktansvärt. Alltså, då bestämde jag, det här tänker jag aldrig mer någonsin göra. Då får de hellre sparka mig än att jag gör det här. Det här utsätter jag mig inte för längre. Det var så fruktansvärt att se henne. När hon öppnar dörren och blir först lite glad. Hon har någon väninna där.
Mm.
Och så här skojar att polisen är här. Och sen då förklarar att du har inget barn.
Mm.
Det funkar inte. Men du... Nej, det är även idag. Jag känner ju det här är skitjobbigt. Alltså.
Är, men du började roligt, helt alltså. Enkelt gråta själv?
Ja, och... ja, jag kunde inte prata.
Det... Sånt som poliser gör dagligen?
Ja, det är faktiskt det. Man kanske glömmer det. Att det är bara ballt och jaga biltjuvar. Och... Nej, det är inte riktigt det.
Det blir väldigt, väldigt emotionellt då när man kommer i kontakt med... Med döden och med unga människors död och med föräldraskap och med allt det som man har själv.
Ja, ja, precis. Och det är inte lätt alltså. En del, jag har meddelat fler dödsbud, men just den där gången så, jag tror det var första gången det gäller barn faktiskt, trots allt.
Mm.
Så, och jag, det spelar ingen roll, alltså, jag, när jag tänker på det här än idag, 15 år senare kanske. Nej, jag så jag känner det skitjobbigt helt enkelt. Mm.
För det är en sak när farmor dör och det är givetvis sorgligt i alla delar.
Ja.
Men det är också det är naturens gång att de äldre går före de yngre, och det ska inte egentligen vara tvärtom.
Ja, nej gud, jag körde ju politin när jag blev polis. Det är alltså den bilen som hämtar upp alla som har dött onaturligt.
Mm.
Det var ju i genomsnitt 12-13 lik man hämtar per dygn.
Mm.
Men det här var ju en helt annan sak. Mm. Då träffar man bara den avlidna kroppen. Mm. Och det var ju alla storlekar på de åldrar. Men i det här fallet så ser man alltså, det jag berättar åsamkar den här skadan hos den här människan. Mm. Det är för jävligt alltså.
Ja, det är tufft. Men hur var det att köra politi då?
Ofta ser det ju, någon har ju dött naturligt.
Ja, ja.
Och det kan vara väldigt fint. Hela familjen kan stå där. De har haft sjuksängen i vardagsrummet de här sista tiden och sådär. Det kan kännas nästan lite positivt att kunna göra ett professionellt jobb då när man hämtar den här avliden.
Mm.
Och ibland så har de ju naturligtvis både hängt sig och sprängt sig och så vidare. Det är då naturligtvis otrevligt.
Mm.
Men då blir det nästan, det är svårt att säga att det är en människa ibland, och då blir det svårt att...
Mm.
Så att, nej, men jag tror att det där är någonting man lär sig att göra. Dock inte meddela dödsbud i vissa fall tydligen.
Nej.
Nej, det gick inte.
Men det kommer du slippa här uppe på
dödsbud. Jajamensan. Nu ska vi bara jaga busar. Det är mycket roligare. Aha. Digitalt.
Digitalt jagar de. Stort tack. Jag brukar ha en runda av mig lite om du skulle kunna rekommendera någon bra polisserie eller polisfilm. Det får gärna vara en gammal eller ny eller någonting till lyssnarna. Har du något sånt?
Nej, men jag gillar. Jag tycker underhållande är Beck och de här som jag tycker de är lite så här roliga. Allting stämmer inte, men då polis kollar på en polisserie, då hittar jag alla fel, så där säger man inte i radion, så gör man inte det.
Mm.
Nej, men det kan ju vara underhållning i alla fall, och jag tycker Beck har jag sett alla.
Mm.
Absolut.
Då kör vi på det.
Jajamän.
Stort tack, Jan, för att jag fick komma och snacka med dig.
Ja, tack själv, det var roligt.
Ja, tack.
Ja.
Tack så jättemycket för att du lyssnade på Snutsnack. Det här avsnittet är över. Men jag lovar dig, det kommer ett nytt i nästa vecka. In och likea oss på Facebook och följ gärna mig på sociala medier om du känner för det. Nästa vecka heter min gäst Kid, och det blir också intressant lyssning. Så jag hoppas att vi hörs då. Ha det fint.